Så god morgon allesammans och välkomna till det här mötet. Vi ska alldeles strax bege oss till första Korinthierbrevets 12:e kapitel och verserna 4 till och med 11. Första Korinthierbrevet 12, verserna 4 till 11. Vi har talat om under 3 söndagar, det här blir den 4:e söndagen, som vi talar om de så kallade andliga nådegåvorna. Och den första gången så hade vi som en introduktion, kan vi säga. Och vi talade om gåvornas ursprung, den helige ande som ger oss de här gåvorna. Vi kommer att tala mer om det också idag. Vi talade om gåvornas variation. Vi sa att ingen har alla. Alla har en minst. Alla har inte samma. Vi talade också om gåvornas syfte. Att det är inte att bygga upp sig själv, utan det är att bygga upp Kristi kropp. Alltså man har egentligen gåvan eller gåvorna för att bygga upp någon annan. Det är det som är gåvornas natur. Sedan så gick vi in på någonting som vi finner i Efesierbrevets 4:e kapitel och den 11:e versen, nämligen 5 stycken gåvor som vi kallar för ämbetsgåvorna. De är gåvor, men de är förknippade med ett ämbete: apostel, profet, evangelist, pastor och lärare. Och vi sa att när det gäller apostlarna, när det gäller profeterna, så var deras funktion grundläggande. Vi läser om det i Efesierbrevet 2:20. Det var någonting som fanns i den första generationens församling för att lägga en grund där hörnstenen själv är Jesus Kristus. Det är inga gåvor som idag behövs. I princip finns de i bemärkelsen att apostel betyder någon som är utsänd med ett budskap. Det är oss alla. Vi är alla utsända att ta evangelium ut i den här världen. Missionsbefallningen talar om det. Matteus 28, verserna 19 och 20. Så vi är på det sättet, i en sekundär betydelse, så är vi alla apostlar. Och vi kan säga att vi också alla är profeter, därför att vi talar Guds ord. Vi proklamerar ordet som redan finns nedskrivet. Men de var grundläggande ämbeten, men i sin tillämpning i ett sekundärt en sekundär bemärkelse, så kan vi säga att vi alla har de här rollerna. Sedan talade vi också om förra gången i Romarbrevets 12:e kapitel och verserna 6 till och med 8 om 7 stycken olika gåvor som vi gick igenom en i taget. Idag, som sagt var, så ska vi titta på första Korinthierbrevet 12, där vi hittar inte mindre än 9 gåvor. Och en del av de här är nämnda på andra platser, men och kan vara en upprepning, men sammanlagt, beroende lite grann på hur vi fördelar de här gåvorna, eller grupperar rättare sagt, så kan vi säga att det är 18 eller 19 stycken. Och människor har ställt den här frågan, ja, men finns det inte andra gåvor också som Bibeln inte nämnde? Vi har ingen riktig indikation på att så skulle vara fallet. Vi tror att Gud har gett oss i skriften de gåvor som finns, därför att vi behöver veta det. Och vi behöver inte nödvändigtvis spekulera i om det finns andra gåvor. Men däremot så finns det vad vi kallar för naturliga talanger. Alltså förmågor som jag föds med, eller vi föds med, rent naturligt, mänskligt, biologiskt. Och de är ju en form av gåvor. Och naturligtvis ska vi tjäna Gud med dem lika mycket som någonting annat. Och då finns det hur många gåvor som helst, om vi ser det på det, i det perspektivet. Men de är annorlunda än andliga gåvorna. Än de andliga gåvorna. För de ges i frälsningsögonblicket av den helige ande, specifikt för att tjäna Kristi kropp. Okej. De är fritt givna. Och det är Guds suveräna val att ge vem han vill, vilka gåvor som han önskar. Och vår uppgift är inte att jämföra oss. Vår uppgift är inte att försöka lista ut vad andra har för gåvor och liksom sträva efter att ha någon annans gåvor. Eller vi kan inte byta gåvor med varandra, ungefär som ni vet, när jag var liten så hade man såna här hockeybilder och fotbollsbilder och man samlade på de där, så bytte man med varandra liksom, och det kan man inte göra, utan man har den gåvan man har. Och vi strävar inte efter att få någonting som vi redan har, därför vi tror att Gud har gett allting. I det ögonblick, Kolosserbrevet 2:10, som vi blir frälsta, så är vi kompletta i honom. Vi saknar ingenting. Allt vi behöver göra, det är att gå på en andlig skattjakt och upptäcka det som Gud redan har gett oss. Och de är till för att tjäna och bygga upp Kristi kropp, det sa vi senare, eller tidigare menar jag. Men andliga gåvor kräver också att den som har dem tjänar i en kapacitet. Ni vet hur det kan vara ibland om man sitter i en parkerad bil, eller den står stilla, och så rör man på ratten, man försöker att styra den här parkerade bilen, och sen när man vrider lite grann på ratten ett halvt varv ungefär, så säger det klick och då går rattlåset i, och sen kan man inte göra någonting. Och det är ungefär så med våra liv, att om vi inte rullar, om vi inte går framåt i tro och tjänar Gud med det som han har gett oss, oavsett om vi vet vilka gåvor vi har eller inte, så är det svårt att upptäcka någonting mera, därför att där sitter vi med rattlåset i. Så det är viktigt för att kunna upptäcka det här att vi tjänar med ett villigt hjärta. Men vad vi ska tala om idag, det här var bara en liten repetition och en liten introduktion, det är att gåvogivaren är viktigare än gåvorna. Och varför säger jag det? Jo, för att ge er en kort bakgrund till den här korinternas problem eller dilemma. Det var nämligen att de var så intresserade av gåvorna, speciellt vissa gåvor som var synliga, som tycktes ge dem status i församlingen eller till och med i samhället kanske. De gåvorna ville de ha. Men vad Paulus säger är att ni strävar efter att ha de synliga gåvorna, eller de gåvorna som på något sätt bygger upp er i köttet. Och han säger, det är helt fel. Ni fokuserar fel. Ni fokuserar på gåvorna snarare än gåvogivaren. Och vi talade om det här i Malmö i fredagskväll. Vi hade ett möte och talade just om det här, hur många människor önskar, och jag är verkligen en av dem, att Bibeln var skriven som en instruktionsbok, en manual. Ni vet, inte minst män, att när vi får ett problem så gillar vi liksom bara att gå någonstans och läsa om hur man löser det här problemet. Någonstans står det, punkt nummer ett, punkt nummer två, och sen gör man det här och sen är problemet ur världen. Sen bryr man sig inte så mycket mer om det. Jag vet att kvinnor tänker lite annorlunda, men i princip så tror jag att det är ungefär samma sak. Och vi skulle gärna vilja att skriften var på samma sätt. Alltså i bemärkelsen att vi har ett problem, vi går till Bibeln och vi läser liksom, så här ska man göra. Men om det Bibeln var så, då skulle det på något sätt vara så att vi skulle bara ha ett problem, vi skulle läsa, vi ser hur man löser det, nu är det löst, nu lägger vi ifrån oss det. Gud vill att Bibeln ska vara så mycket mer än en instruktionsbok. Han vill att det ska vara, eller rättare sagt, det är ett kärleksbrev. Därför att när man är kär, när man älskar någon, så vet vi att det här med att göra rätt, det är ganska lätt. Eller hur? Man behöver inte liksom hela tiden tänka, vad ska jag göra nu? Därför att man bara vet det, man bara känner det på något sätt. Och ens enda önskning, det är att göra det som behagar den här personen. Men om jag tror att Bibeln är en instruktionsbok som bara har punkter som hjälper mig att lösa mina problem och sen stänger jag boken och går vidare, då har jag missat poängen. Han som gav instruktionen, det är honom som vi vill lära känna. Och det är det som Gud säger. Hur många gånger har ni inte tänkt på det, vad det står i Bibeln? Vandra i anden. Förlåt era fiender. Vad det nu kan vara. Alla de här. Det är sådana här befallningar och sen boom. Men svaret då? Det måste ju, vet ni, om det står en befallning, så vill man ju ha instruktioner. Men det står inte. Varför? Jo, därför att alla de här svaren finns och kommer egentligen från vår personliga relation med Herren. Om jag inte har den personliga relationen, ja, då är jag lagisk på något sätt och jag kommer bara att leta efter ett sätt att lösa problemen. Jag kommer bara att hitta ett sätt att försöka att göra tillräckligt. Och när jag har gjort tillräckligt så är det bra. Då lägger jag ifrån mig den här boken. Men Gud säger, tänk inte i de tankarna eller de banorna. Utan se Bibeln som ett kärleksbrev. Liksom, man sprätter upp det. Man läser det. Eller sprätter upp gör man inte nu, man öppnar datorn. Men och jag läser det. Och jag lär känna honom. Och då blir de här sakerna helt annorlunda. Och det här var ett problem i Korint. Det var ett problem. Varför? Jo, därför att man var så intresserad av vad gåvorna kunde ge dem och inte han som har givit gåvorna till dem. Och vi ska läsa från vers 4 fram till 11. Men vi börjar med att läsa 4-7. Och där ska vi tala för det första om gåvornas mångfald. Gåvornas mångfald. Det finns olika slags nådegåvor, men anden är densamme. Det finns olika slags tjänster, men Herren är densamme. Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme. Han som verkar allt i alla. Men hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta. Så vad ser vi här? Jo, vi ser en väldig variation av gåvor, kraftgärningar och tjänster. Vi ser att Gud säger att var och en har någonting som de har fått, som de också kan delge till församlingen. Så gåvorna har en väldig mångfald. Och det här är någonting underbart, därför att hela den här tanken med att församlingen är en kropp betyder ju att vi har olika lemmar. Och när vi har olika lemmar så är vi inte, så att säga, tillräckliga i oss själva. Vi kan inte dra hela lasset själva. Vi är ömsesidigt beroende av varandra. Och i verserna 8-10 så ser vi gåvornas individualitet. Han nämner inte mindre än 9 stycken gåvor här. Och vi ska titta på dem en i taget. Den första gåvan i vers 8, det är vishetens gåva. Okej, vad innebär det att vara vis? Vi måste sätta in det här i ett perspektiv som många inte gör. Och därför så letar man efter någonting som egentligen inte riktigt finns. Därför att i den första församlingen, den första tiden, den första generationen, så fanns apostlarna bland folket. Gud hade utrustat apostlarna för att ta över efter det att Jesus hade stigit upp till himmelen, satt sig på Faderns högra sida, sänt den helige ande och församlingen hade blivit given. Nu fanns apostlarna med under den första generationen. Gud hade utrustat dem med en massa gåvor för att lägga grunden i den här, eller till den här första församlingen, den första generationens församling. Och under den tiden så fanns det inte ett nedtecknat ord. Det fanns ett gamla testamente, men det fanns inget nytt testamente. Och det betyder att de hade inte tillgång till den typ av vishet och kunskap som vi har. Alltså vi kan öppna Bibeln. Den helige ande bor i våra hjärtan. Gud har gett oss pastorer, lärare, människor som undervisar. Och vi kan på det sättet förstå ordet genom undervisningen i församlingen. Men också genom vårt personliga andagsliv etc. Men i den första församlingen så fanns inte det. Och många av de här gåvorna var grundläggande. De hade en funktion i den första tidens församling som egentligen inte behövs längre. Så med andra ord, det här var en förmåga att kunna förstå och förmedla en vishet innan skriften var klar. Paulus hade den här gåvan i 1 Korinthierbrevet 2, vers 7. Och han kopplade den till en uppenbarelsekunskap. Det vill säga att Gud gav honom en uppenbarelse som ingen annan hade eller visste. Och han förmedlade sen denna gudomliga vishet till församlingen. Och det var alltså en övernaturlig förmåga att kunna urskilja och tillämpa Guds ord som ännu inte var nedskrivet. Det var väldigt specifikt och det var temporärt. Och det var för att ge den här visheten. Så vad har vi då för tillämpning av det här idag? Jo, i ordspråksboken, Saltaren, så finns det vishet för oss. I hela skriften naturligtvis, men särskilt. När jag bodde i Baku så var det en kille som han tolkade mig ofta. Han hjälpte mig med många, han flyttade senare till Kanada. Han besökte oss en gång här i Sverige, 96 tror jag det var, i samband med att vi hade en konferens här. Och det var så roligt att han läste varje dag i sin andakt, förutom att han läste andra stycken och så i Bibeln, så läste han alltid ordspråksboken. Därför han sa, jag ska lära mig ordspråksboken, jag ska memorera ordspråksboken, för jag vill ha vishet i mitt liv. Och jag tänkte på det, att det är det som Gud vill, att vi låter skriften bo ibland oss rikligen, i Kolosserbrevet 3:16. Så där kommer visheten. Men här talas om en gåva som fanns i den första tidens församling, där Gud övernaturligt uppenbarade vishet som vi nu har tillgång till i skriften genom den heliga ande. Och de fick den här gåvan för att bygga upp församlingen. Och den nästa gåva här är kunskap. Och den liknar egentligen visheten på det sättet, att den var också på det sättet i den första församlingen. Och i 1 Korinthierbrevet 13:8 står det att kunskapen ska förgås. 1 Korinthierbrevet 13:8, kunskapen ska förgås. Betyder det att det kommer en tid när vi inte ska ha någon kunskap? Naturligtvis inte. Det är klart att vi ska ha kunskap. Därför att i Jesaja 11 och vers 9 och likadant i Habakkuk 2:14 så står det att under tusenårsriket så ska hela jorden vara full av hans kunskap. Kan vi förstå vad detta innebär? Jesus Kristus sitter i Jerusalem på Davids tron och regerar hela världen under 1000 år. Vi, församlingen, är hans sändebud, ambassadörer, instruktörer, lärare, vad det nu kan vara. Vi har en del i detta. Vi går ut med en kunskap. Hela världen vet att det finns en levande Gud, att det finns en frälsning och så vidare. Så det är inte det att kunskapen ska förgås i den bemärkelsen. Men denna övernaturliga gåva behövs inte på det sättet nu, därför att vi har skriften, vi har Bibeln, vi har den kunskapen som vi behöver. Och innan Bibeln blev nedskriven under de första 70 åren, alltså mellan Jesu uppståndelse fram till Johannes uppenbarelsebok som skrevs år 96 eller så, så ända fram till år 100 när den sista aposteln dog, så vet vi att skriften sattes ihop. Och det var en process. De som har tagit apologetikkursen vet att det var en process när Bibeln blev sammansatt. Och under den här perioden så fanns den här kunskapens gåva. Alltså en förmåga att kunna bibliska, nya testamentliga läror som ännu inte hade skrivits ner. Gud gav dem övernaturligt till vissa människor under den här perioden, därför att man hade inte tillgång till dem. Och det talas om olika typer av kunskap i Bibeln, men idag så finner vi den här kunskapen i Bibeln och i församlingen, inte i världen. Nästa gåva finner vi i vers 8. Vers 9. Trons gåva. Och den tror vi är verksam idag. Roligt. Trons gåva, tror vi. Att den är verksam idag. Förmågan att lita på Gud för att möta specifika behov. Att förvandla vision till verklighet. Alla, säger Bibeln, ska vandra i tro. Och alla har fått ett mått av tro. I Romarbrevet 12:3. Men alla har inte trons gåva. Ni vet hur det är. Vissa människor har en särskild gåva att tro. Och när man är med dem så är det som att allting är så lätt. Därför de tror. Och vi kan liksom klamra oss fast vid dem. Och de tror. Och det är ingenting konstigt med det. Det är en särskild gåva. En särskild gåva att förlita sig på Gud. Tro på hans löften. Och att också det här, så att säga, smittar av sig. Jag vet många gånger liksom att man vill göra någonting i ett sammanhang och man kommer inte loss, man kommer inte till skott. Men så dyker någon upp med trons gåva. Och helt plötsligt så förvandlas den här visionen till verklighet, därför att de kan driva igenom det. En speciell gåva. Och sen i vers 9 så talas om helande. Och helande är uppenbarligen en form av mirakel. Och det helandet är väldigt länkat till en apostolisk kraft. När vi läser apostlagärningarna så ser vi att det skedde mycket mirakler, helanden. Och det var alltid förknippat med apostlarna. Och, men även i Paulus fall så ser vi hur det fanns tillfällen när Paulus inte kunde hela. Timoteus är ett exempel. Det finns flera exempel på där han lämnade bakom sig sjuka människor. Men han hade uppenbarligen helandets gåva, för det tillhörde apostelns utrustningspaket. Så det verkar på något sätt som att den här gåvan kanske redan började att avta lite grann i slutet av Paulus liv, därför att skriften började att bli komplett. Och nu säger någon så här: aha, tror du inte på helande? Jo, jag tror på helande. Men det är skillnad mellan att ha helandets gåva och att Gud helar. Gud helar därför att han har medlidande och barmhärtighet. Och han väljer att förhärliga sig själv genom helanden. Jag har sett det. Många av er har sett det. Vi vet det. Men det är inte så att det är någon som går omkring och säger att jag har helandets gåva. Om man har det, okej, men går du till sjukhusen och töm dem. Liksom, varför måste det finnas sån här tveksamhet runt det här ibland? Liksom, har det skett, har det inte skett och så vidare. Och varför kommer de här människorna tillbaks nästa gång? Jag vet, suttit på möten när man blivit helade, halleluja, sprungit omkring. Och kastat sina kryckor och så vidare. Och sen är de tillbaks nästa dag igen. Va? Räckte inte? Jag menar, om det är ett helande, då är det inte någon fråga om att vi behöver diskutera. Det är bara att gå till doktorn och få det dokumenterat. Det är borta. Det är ingen diskussion om det. Det är så subjektivt det här. Och människor talar om det. Så gåvan att hela hade apostlarna. Det var en teckengåva. En av de gåvor som Gud gav i den första församlingen. Så att det skulle inte vara någon tvekan om att de här killarna, apostlarna, de var av Gud. Därför använde Gud dem på det sättet att de kunde hela. Och hela Gud idag, ja absolut. Ibland så träffar vi på människor som talar om helande i försoningen. Helande i försoningen. Och man säger så här att om jag har blivit en troende, så har jag rätten att kräva av Gud att bli helad. Det ingår i mitt frälsningspaket. Men där måste vi vara väldigt försiktiga. För när Gud frälser oss, så frälser han vår ande. Det är vår ande som blir pånyttfödd. Kroppen, säger Paulus i Romarbrevet 7, är föremål för döden. Det vill säga, vår kropp dör så småningom. Spelar ingen roll vad vi försöker med, hur hälsosamt vi än lever. Det är nedförsbacke, som Magnus sa en gång, Magnus Karlsson. Någon frågade honom när Simon precis hade blivit nyfödd. Någon sa, hur är det med pojken? Han är döende, sa han. Va? And, vad är det med honom? Ja, den här processen har redan satt in. Liksom, att från det att vi föds, vi vet att det är vår destination. Jag vet att det var lite radikalt. Hoppas ingen blev förolämpad, men Magnus gillar att använda radikala termer. Och vad han menade, han ville bara öppna en diskussion. Därför att liksom, det är vårt, jag gillar inte att använda ordet öde, för det är helt fel, det finns ingen öde, destination, och vi vet vad vår destination är. Men det finns där. Och, men man säger, det finns ett helande i försoningen. Så även kroppsligen kan jag kräva av Gud. Man går till Jesaja 53 och 6 som säger att genom hans sår är vi helade. Men vänta nu, helade från vad? Det står att vi är sjukdomar. Våra sjukdomar la han på oss. Eller förlåt mig. Våra sjukdomar la han på sig. Eller på honom. Förlåt mig. Gud la det på Jesus. Och vad betyder det? Jo, det betyder att vår sjukdom är i första hand synden. Han talar inte om förkylningar eller influensor eller blindtarmen eller hål i tänderna eller plattfot, eller vad det nu är vi har för olika sjukdomar. Det är inte det han talar om. Han talar om att vi är sjuka av synd. Och den synden lades på Jesus Kristus. Och den synden dog han för. Genom hans sår är vi helade. Det vill säga, frälsningen har kommit till oss. Att när vi tror på Jesus Kristus, så blir vi födda på nytt. Vi blir en ny skapelse. Men denna nya skapelse bor kvar i samma gamla kropp som är föremål för de här sakerna. Så när vi har glasögon, som jag har här, när vi har åldras eller har problem eller blir sjuka, det är ett resultat av fallet. Det är ett resultat av att synden har kommit in i världen. Det var inte så från början. Men vi kan inte säga att vi har rätten att bli helade. Ber vi för folk? Självklart. Tror vi att Gud kan göra mirakler? Självklart. Gör Gud mirakler? Självklart. Men att säga, att kräva, för att om då inte personen blir helad, vad finns det då kvar att säga till dem? Din tro var inte tillräcklig. Och det är inte från Gud. Gud helar. Gud gör mirakler. Han gör det som han vill. Han gör det suveränt. Och när det sker, då prisar vi honom. Men om det inte sker, då tackar vi honom också för det. Och alla här, är jag övertygad om, vet och har sett exempel på. Jag har sett det. Människor som har tynat bort i sjukdomar, cancer och annat. Och i deras sjukbädd, i rummet, så har Guds närvaro varit helt fantastisk. Gud har lagt människor i sjuksängen. Han la Amy Carmichael, en irländsk missionär till Indien, i sjuksängen i över 20 år. Hon har skrivit böcker som är helt fantastiska, som har välsignat människor i sitt liv. Varför hela Gud vissa? Varför hela den inte andra? Vi vet inte. Det är inte vår sak att lista ut. Men vad vi vet, det är att hans kärlek är samma för oss alla. Hans plan är lika fullkomlig och perfekt för oss alla. Men vi har olika roller i den planen. I vissa fall så ingår ett helande och vi prisar Herren för det. Han blir förhärligad genom det. I ett annat fall ingår inte ett helande och en människa bär sitt lidande genom att Gud ger en särskild underbar nåd. Och människor blir välsignade av att se det uppbyggda. Herren blir förhärligad. Och det är det som är det viktiga. Hur länge vi lever, hur friska vi är. Visst är lång ålder och en frisk kropp och ett friskt sinne, allting vad det kan vara för sjukdomar, kan också vara av det slaget. Det kan vara mentalt, det kan vara emotionellt, det kan vara saker som vi kämpar med. Men oavsett det här, vi vet inte. Paulus själv I andra Korintherbrevet 12 talar om en törntagg som han hade. Han bad tre gånger och Herren tog inte bort den. Var det att Paulus tro inte räckte? Var det att Paulus inte visste hur man skulle be? Var det för att ingen hade kommit och lagt händerna på honom? Var det för att han inte hade skickat in tillräckligt mycket pengar till någon tv-evangelist? Eller vad var det för någonting? Jag menar, alla de här grejerna, vi vet det. Han sa det. Min, säger Herren, min nåd är dig nog. Så ingen ska vara fördömd. Ingen ska känna sig mindre troende om man av någon anledning har blivit kallad eller utvald av Gud att lida av någon anledning med någon form av sjukdom. Så det här är balansen i det här. Gåvan att hela fanns hos apostlarna, fanns i den första församlingen. Det fanns folk, det var ingen tvekan om det, man gjorde det. Det var ett mirakel, det var ett tecken som bekräftade att det här är Guds budskap. För det var budskapet som var det viktiga, inte helandet i sig. Nu är budskapet bekräftat. Vi har skriften. Gud fortsätter att hela. Men han gör det suveränt. Han gör det enligt sin vilja. Okej. Okay. Så i Hexaltaren 107 och vers 20 står det att Gud sände sitt ord för att hela. Och det är där vi tror att helandet börjar. Vi blir frälsta. Vår ande blir pånyttfödd. Vilket helande. Wow. Sen fortsätter ordet att verka i oss. På område efter område så blir vi helade. Och jag tror också till och med att vissa sjukdomar är relaterade till att vi inte mår bra. Det finns en bok som heter Ingen av dessa sjukdomar, skriven av en kristen läkare. Och han talar just om i den här boken hur det finns ett samband mellan hur den inre människan mår och hur den yttre människan mår. Väldigt fin, väldigt balanserad. Skrevs för ganska många år sedan. Men har uppdaterats lite grann också med ny vetenskapliga rön. Ingen av dessa sjukdomar. Och sedan i vers 10 så talas det om kraftgärningar. Som är ett mirakel. Det finns tre perioder i Bibeln där mirakler är särskilt framträdande. Den första är under Mose ledarskap. Den andra var under Elia och Elisas tid som profeter. Och den tredje var under Jesu och apostlarnas tid. Jag tror den inte vill vara med längre. Så den tredje var under Jesu apostlarnas tid. Så med andra ord, det var tre stycken perioder i Bibelns historia. Och vad var det som Gud ville göra? Jo, han ville bekräfta, han ville stadfästa sitt ord, sitt budskap. Vem är denne Mose helt plötsligt som vill leda hela folket ut i Egypten? Vem är han? Ska vi lyssna på honom? Ja, absolut. Därför att genom hans mun uttalades ord. Mirakler skedde i Egypten som var så otroliga att Egyptens trollkarlar kunde kopiera det till en viss gräns. Men till slut sa de, nej, det här är Guds finger. Det här kan vi inte matcha. Det här är bortom oss. De förstod att det var den levande guden som handlade genom honom. Bekräftade. Sedan var Israel så djupt i Baalsdyrkan, avgudadyrkan, att Gud reste upp Elia och Elisa, två profeter. Elisa var lärjunge till Elia. Men de hade också ett budskap. Men Israel var så djupt fallna i sin avgudadyrkan att de sa liksom, jaha, vilka är ni då? Vad har ni att säga oss? Har ni någonting att komma med som inte Baalsprästerna och Baalsprofeterna har att erbjuda oss? Ja, jag kan kalla ner eld från himmelen. Ska vi se hur det går till? Baalsprofeterna försökte i första konungabokens 18 kapitel. De lyckades inte. Men när Elia bad till Herren, då föll eld från himmelen. Och vi vet hur många mirakler de gjorde för att bekräfta detta ord. för att de skulle veta att det fanns en Gud i Israel som var annorlunda och över alla andra folks gudar. Och sen den tredje perioden som vi hittar i skriften, det är Jesu liv och apostlarnas liv. Därför att nu inträdde en helt ny period. Gamla testamentets tid var över, gamla förbundet hade slutat att upphöra. Nu skulle det nya förbundet bekräftas. Så givetvis judarna och även andra sa liksom, jaha, och vadå? Vilka är ni att säga det? Jo, människor blir helade. Människor uppstår från de döda. Men det blir mirakler som sker på alla sätt. Det var en bekräftelse av detta. Så kraftgärningar finns, eller fanns under de här perioderna. Så det var en tid när detta skedde. Och vad säger vi om detta idag? Finns det kraftgärningar? Absolut. Gud kan göra vad han vill, när han vill, hur han vill, med vem han vill. Gud är inte begränsad. Vi kan inte begränsa Gud till en särskild tid. Men det är uppenbart att apostlarnas budskap blev bekräftat på ett särskilt sätt genom kraftgärningar. Så stora att folk blev häpna. Det fanns till och med de här trollkarlarna som vi läser om i apostlagärningarna som sprang omkring och gjorde olika mirakler. Men när apostlarna kom, då backade de. Därför att det här var någonting som var bortom deras okkultism och allting vad de hade. Fantastiska mirakler. Gör Gud mirakler idag? Absolut. Vi tror på mirakler. Varför? Jo, därför att vi tror att Gud inte bara har skapat världen och satt sig i sin himmelska gungstol och tar det lugnt framför 52-tummaren. Utan han verkligen vill vara involverad med sin skapelse. Han älskar sitt folk. Han älskar att ingripa. Och vad innebär ett gudomligt ingripande? Ja, det är ett mirakel. Allt som sker när Gud griper in i form av bönesvar är ju ett mirakel. Så tror vi på mirakler? Absolut. Men inte på någon som går omkring och liksom knäpper med fingrarna och jag har liksom den här gåvan och så vidare. Därför att den var till för att stadfästa det budskap som Gud hade gett dem. Nästa gåva, profetera i vers 10. Vi har redan talat om den tidigare. Och vi ska inte gå in på det där, för att då proklamerade man framtiden. Man profeterade om saker som ännu inte hade skett, som församlingen behövde veta. Idag är vi profeter, men vi proklamerar någonting som redan har blivit uppenbarat, nämligen skriften. Och om vi inte förstår det så blir vi väldigt subjektiva. Och de profetior som då uttalas, skulle de då vara likvärdiga med det som står i skriften? Gud har stängt kanonen. I Uppenbarelseboken 22:18 står det att lägg ingenting till, ta ingenting ifrån denna bok. Den är komplett. Så vi behöver ingenting mer. Vi vet precis allt. Vi vet allt om framtiden. Ända fram till att församlingen är förhärligad. Vi är redan förhärligade med honom. Därför Gud bor inte tiden. Men alltså när tiden är över på det här sättet. Det är i evigheten. Vi vet allting. Han har uppenbarat allting vi behöver veta. Så därför är profetians gåva annorlunda idag. Skilja mellan andar i vers 10. Det var en särskild gåva som fanns därför att på den här tiden när människor gavs uppenbarelsekunskap, det vill säga vishetens gåva, kunskapens gåva, man kom med de här sakerna, profetiska uttalanden, men var det från Gud? Det fanns människor i församlingen som hade urskiljningens gåva. De kunde se på en enda gång om det här var från Gud eller inte. Kan vi ha urskiljningens gåva? Ja, vi behöver det inte på det sättet, därför att nu är skriften nedtecknad. De hävdade att de hade kunskap om saker från Gud som de egentligen ingen visste. Var det verkligen från Gud eller inte? Vi vet vad som är från Gud, för vi har skriften. Så det är annorlunda. Men har vi urskiljning? Självklart. I 1 Johannes 4 Och verserna 1-6 står det att vi ska urskilja andarna. Och vi blir också eller vi får reda på hur vi gör det. Vi ser, kommer den här anden att bekänna Jesus Kristus som Gud i köttet? Ja, då är det Guds ande som talar genom den här personen. Om inte, så är det antikrist ande. Så det är klart att vi ska ha urskiljning. Har vi det? Jag råkade få en Dagens Nyheter i min hand. Och jag hade lite tid, så jag satt och läste den. Och jag tänkte liksom bara, det spelar ingen roll vilken artikel jag läste. Det var bara som att Gud bara talade i varenda artikel. Så här liksom, wow, det här är ju... Man bara ser att det är bara en enda stor andlig strid som vi är i. Och hela den här världens system är emot det som vi tror på, det som vi står för. Varenda artikel, vad kallar vi det? Urskiljning. Varför? Jo, därför att Guds ande bor i mig. Hans ord bor i mig. Ibland blir man bedrövad, ibland blir man arg, ibland blir man liksom förvånad, vilket man inte borde vara. Varför? Jo, därför att man ser att det här är inte av Gud, det här är av världen, det här är kosmos budskap. Kosmos är denna värld. Det är det budskapet som kommer till oss. Och på det sättet så ska vi urskilja, och det gör vi också i församlingen. Om jag slår på tv och jag tittar på olika kristna program, har vi urskiljning? Ja visst, vi märker på en gång. Vad är det här som sägs? Liksom, är det här någonting som är rätt eller fel ur Bibelns perspektiv? Så visst har vi en urskiljningens gåva. Men i dess primära betydelse och bemärkelse så var det så att i den första tidens församling så fanns den här gåvan så att alla de här profetiska uttalandena skulle kunna avgöras huruvida de var av Gud eller inte. Okej, nu kommer vi till det som många människor brottas med i vers 10. Tungomålstalet. Det finns vissa kristna kretsar där man förknippar tungotalet med andedopet. Vi har talat om tidigare att andedopet innebär att när jag tror på Jesus Kristus så tar Guds ande mig, placerar mig i Kristi kropp. Det är andens dop. Och Paulus säger tydligt i 1 Korinthierbrevet 12, för det första, att alla kristna har blivit döpta i den helige ande. Men han säger i samma kapitel, i slutet av kapitel 12, att inte alla kristna talar i tungor. Så det betyder att tungotalet kan inte vara ett tecken på att jag har tagit emot ett andedopet. För då skulle det vara frälsningsavgörande. Och det är det i vissa sammanhang. Men för oss är det inte det. Vi tror inte att skriften säger detta. Vad är tungotalet? I Apostlagärningarna 2 så omtalas tungor i första gången. Och där är det ett grekiskt ord som är glossalalia. Glossalalia. Och det kommer från ordet glossa. Och är det någon som har pluggat glosor någon gång? Vad är en glosa? Det är ett ord. När jag var liten, ung, så fanns det glosböcker. Man hade så här, man skrev svenska ordet på en sida, engelska ordet på andra sidan. Det var en glosbok. Det var en ordbok. Så det här är alltså ord. Tunga. Alltså när ordet används, antingen är det den fysiska lemmen som sitter i munnen, tungan. Eller så är det vanliga ord, vanliga språk. Det är så ordet används. Att det skulle vara något änglaspråk eller himmelspråk har inget bibliskt belägg. Andra säger att det skulle också vara ett bönespråk. Jag vet att människor blir väldigt förolämpade om man säger att okej, gör vad ni vill med det. Men jag ser det inte i skriften. Jag vet att det finns några versar som används för det här. Man håller fast vid det. Men lyssna på vad jag har att säga och gör själva er bedömning sedan. Men i 1 Korinthierbrevet 14:22 så står det att tungotalet var ett tecken för vem då? Otroende människor. Otroende människor. Varför? Jo, därför att Korinth exempelvis var en hamnstad. Det var mycket folk som kom och gick i staden. Det var ett nav i hela den romerska imperiets handel. Och det fanns människor där för olika. Ibland så var det så att någon kom. Till exempel när vi var i Baltimore, Tyne och jag, så var vi involverade med ett slags outreach, så vad det nu heter på svenska. Alltså vi gick till hamnen, för det var båtar, och så träffade vi folk från olika, och de hade rätten så att säga att komma en liten stund. De kunde komma loss så att säga en liten stund, och då tog vi med dem till kyrkan. Så vi hade folk från olika, vi hade små bussar och hämtade dem med och så där, och de satt med, och vi hittade ju oftast då en tolk för de språken som de kunde. Men det kan vara situationer när det inte finns det. Och jag har sett det, jag har varit med om och hört talas om situationer där någon övernaturligt talar ett språk som de aldrig har lärt sig, som de aldrig kan. De talade utan brytning, utan några som helst problem. Varför? Jo, därför att det finns en person där som behöver höra det här budskapet på sitt språk. När de har gjort det så tolkas det till det språk som de andra förstår, eller majoriteten förstår, eller det som talas i den staden eller landet eller platsen där man är. Så att också de som inte förstod det här fick del av det som sades. Så användes gåvan. Används den på det sättet idag? I vissa fall säkert ja. Men det var också i det fallet en grundläggande fråga, en grundläggande gåva. Därför att i den första tidens församling så fanns inte skriften, återigen. Idag har vi skriften, ni vet alla de här grupperna som jobbar för att översätta Bibeln på olika språk. Så att den finns tillgänglig på väldigt många sätt. Och vi kan också använda tolkning som vi har gjort, eller översättning. Annette har gjort det under alla år, och många andra hjälpt människor att höra ordet på ett annat språk. Men det intressanta här är att tungotalet var ett tecken för otroende. Att om jag kom in i ett sammanhang och jag hörde det här budskapet, det är klart att wow, vad är det här? Här är det någon som de skrattade åt apostlarna i Apostlagärningarna 2. Det står att de är bara berusade. De står där och babblar. Men han säger att klockan 9 på morgonen brukar vi inte vara berusade. Inte att vi är det annars heller. Men alltså, det tror inte att det är det. Det här är bara, men de var förvånade därför att Gud talade till dem. Och det var ett tecken för de otroende. Och framför allt de otroende judarna. Därför att de otroende judarna sa att vad är det här för ett budskap? Okej. Sen fick de höra budskapet. Men sen sa han, okej, kanske det ändå är så att Jesus var Messias. Och många av dem kom till tro. Men när de hade kommit till tro så började de att säga, ja, det är klart. Men jag menar, inte är det så att Gud skulle frälsa också hedningarna. Det begriper väl vilken jude som helst att han inte gör. Vänta lite. Samarierna, halvjudarna, blev frälsta. Hedningarna, Cornelius hus, blev frälsta. Apostlagärningarna 10, där har vi tungotalet. Det var ett tecken på detta. Men tungotalet var också ett tecken på att Guds dom hade kommit. Därför att i Gamla testamentet, inte minst i Jesaja 28 och vers 11, så ser vi hur assyrierna var i Israel. Och de hörde de här, deras språk beskrivs, hur det lät för dem. De förstod ingenting, som när vi hör ett nytt språk som vi aldrig har lärt oss. Vi fattar ingenting. Det är bara babbel. Och det var det. Och det var ett tecken på att Israel levde i otro. De levde i otro. Och därför hade Gud tillåtit en invasion. Och därför var det ett främmande folk där som talade ett främmande språk som de inte förstod. Och på samma sätt var det. De levde i otro. De trodde inte på sin Messias som Gud hade sänt till dem. Uppfyllde alla gammaltestamentliga profetior inför deras ögon, och de sa nej tack, han är inte vår messias, och de förkastade honom och de korsfäste honom som nation för att de trodde på fariseernas lögner, deras förhärdade hjärtan som vägrade att acceptera honom. Och vad hände då? Jo, då hände följande, att Gud låter dem höra evangelium på olika språk. Och de levde kringspridda i hela det romerska imperiet. Ibland kunde de förmodligen sitt ursprungliga språk, som då var hebreiska eller förmodligen arameiska vid den här tiden. Men de kunde också de andra språken, grekiska framförallt, men många, många andra språk som talades runt om medelhavsvärlden och i Mellanöstern, det som alltså var det romerska riket. Och nu talade Gud till dem genom det här. Tungotalet fanns där som ett tecken för de otroende judarna som inte hade tagit emot sin messias. Som ett tecken på att Guds dom över dem som nation, därför att några år senare, år 70, förstördes templet. Han sa, ni har fått en generation på er att tro, men ni har inte tagit emot messias ens då. Nu förstör jag templet så att allt det som har med gamla testamentet att göra är borta. Inga mera offer, inget mera prästerskap, inget mera gammaltestamentligt tugg. Alltså, nu är det borta. Nu är det bara Kristus. Och sen blev de spridda världen runt. Vi tror på Israel, vi gillar Israel, vi ber för Israel, vi stöder Israel, för det är Guds folk, absolut. Men det var en dom, och evangelium gick till hedna folken, till församlingen nu, så att det är vi som nu bär ut evangelium till världen. Och så vi ser här hur det var ett tecken, en teckengåva som Gud gav till den första församlingen, för ett tecken för de otroende att Gud och det här budskapet som apostlarna hade, det var verkligen sant. Evangelium har gått till världen, men det var också ett ord av dom till Israel i sin otro, att de talar de här språken. Och det här är viktigt. Sedan finns det den sista gåvan här också i vers 10, uttydande av tungomål. Och det var precis det vi sa, att det ska uttydas. Varför? Jo, därför att om det inte uttyds, vem förstår? Någon kommer in och säger någonting. Vad händer då? Men ni vet hur det är. Ni går till olika kyrkor och någon flyger upp och talar i tungor. 10 stycken flyger upp och talar i tungor. 100 stycken, 1000 stycken gör det. Och det är inte ens det är bibliskt, även om gåvan skulle vara för idag, för det står låt 2 eller 3 tala samtidigt och de andra tiger. Så inte ens hur man praktiserar det är bibliskt. Men varför säger jag det här? Är det här äkta? Vad är tungotal egentligen? Kommer du ihåg en man som jobbade för någonting som heter New Tribe Missions? Alltså man går till nya stammar och folk, översätter skriften, översätter Bibeln och sprider evangelium. Han hade lärt sig ett stamspråk, om det var nu i Sydamerikas djungel eller om det var i någonstans i Nya Guinea, jag kommer inte ihåg, men han hade jobbat. Och han var i en församling. Så vad han gör helt plötsligt var att han ställer sig upp och han talar några minuter på det här stamspråket som är så ovanligt, så litet, att risken för att någon annan skulle vara där och förstå det är minimal. Han talade, han citerar skriftställen, han vet precis vad han säger, Johannes 3:16 etc. Och strax därefter är någon annan som flyger upp och översätter honom. Så säger Herren, liksom. Och helt plötsligt så liksom. Och han sen bara säger, vet ni vad? Allt jag gjorde, det var att jag stod upp, talade ett helt vanligt språk som finns, som jag har pluggat, som jag har läst, som jag håller på och jobbar med. Och här står någon och översätter det här och säger att det kom ifrån Herren. Ni borde skämmas. Det här är inte min församling. Han gjorde det med ett syfte att säga att, vad är det här? Leksaker. Folk säger bibibab, bababab, och sen är det någon annan som flyger upp och översätter det här. Ingen vet vad det är. Och jag är sarkastisk och jag vet att jag förolämpar säkert folk som lyssnar på internet också. Men väx upp. Vad säger Bibeln om tungotal? Om det finns ett tungotal, om det är för idag, så är det ett vanligt språk som Gud använder för att någon ska kunna höra och förstå ett budskap som de inte annars kan förstås. Och när det talas så ska det översättas så att de andra förstår. Det ska inte vara några som helst tvekan om det här. Om någon tror att det är någonting annat så är det fritt val. Jag ska inte tvinga på någon att tro vad jag tror. Men det här är vad jag anser att skriften säger. Så vad är då tungotal? Mycket av det är bara subjektivt. En del av det är psykologiskt. En del är demoniskt. Jag är helt övertygad om att en del är demoniskt. Inte allt, och det är upp till er och andra att avgöra. Men var försiktiga. Jag kommer ihåg ett annat, och det här var en grupp människor som faktiskt trodde på det här. Och jag vet hur en man sa en gång, hur han var från ett annat land. Han var i ett bönemöte. Någon hävdade att de talade i tungor. Och vad den här personen gjorde, det var att de svor och förbannade Gud på det här språket. Och han sa: tyst, 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 vad håller du på med? Ja, jag ber i tungor, säger. Nej, du förbannar Gud på mitt språk. Är det demoniskt eller inte? Väldigt mycket. Så var försiktiga. Läs om det, vad Bibeln säger. Så det tredje och sista, gåvornas fördelande i vers 11. Bara avsluta här kort. Men allt detta verkar en och samma ande som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. Alla har en gåva, ingen har alla. Alla har inte samma gåva. Det finns en enorm mångfald. Vi har fått de här gåvorna för att bygga Kristi kropp. Och det finns inget löfte om att alla de här gåvorna ska ges till varje ens generation. Egentligen, därför att Kristi kropp är någonting, ett Kristi församlingsbygge har pågått i 2000 år. Och allt Gud har sagt är att jag har gett gåvor för att bygga min kropp. Men den kroppen byggdes på 200-talet och 800-talet och på 1500-talet, och den byggs också idag. Och han ger de här gåvorna så som de behövs. Vissa av de här gåvorna var grundläggande för att lägga en grund som vi sedan så att säga bygger vidare på. De behövs inte längre. Kan Gud använda dem fortfarande? Absolut, för han är suverän. Det är balansen. Men vi ska inte sträva efter det. Vi ska inte läsa in någonting i texten som inte finns där. Vi måste studera det i sitt sammanhang. Vi måste studera isagogiken, det vill säga den historiska referensramen. För annars kommer vi att gå snett. Vi kommer att hamna i det här som korinterna gjorde. De sökte en massa gåvor snarare än gåvogivaren. Om vi fokuserar på Jesus Kristus, vem han är, vad han har gjort, då blir inte det här ett problem. Därför att han är allt för oss. Och gåvorna kommer att finnas där naturligt när vi tjänar honom. Och det är det som vi gör i Kristi kropp. Så jag hoppas att det här är till nytta och uppbyggelse och att det är balanserat. Därför jag vet att det är ett känsligt ämne, och min ambition är inte att förlöjliga någon. Min ambition är inte att strida och debattera med någon. Min ambition är bara att undervisa skriften och att ni får ta del av det som jag tror att Herren säger i sitt ord. Och sen är det upp till er att göra vad ni vill med det. Herre, vi ber att du välsignar de här tankarna. Vi ber att du talar till oss om dina gåvor. Tack Jesus för ditt levande ord som frälser oss och sedan för oss in i en relation med dig. Hjälp oss Jesus att tro på dig och att se ditt ord som ett kärleksbrev snarare än en instruktionsbok. Därför att instruktionsböcker är bra när vi lagar bilen eller ska laga mat eller vad det kan vara. Men när det gäller dig så vill du bara att vi lär känna dig, vem du är och hur du älskar oss och hur du har en plan för oss. Och där finns gåvorna, men de har en sekundär roll i jämförelse med den här personliga relationen som du har kallat oss till. Herre, välsigna de här tankarna i ditt namn.
Amen.